Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad är det hemskaste som har hänt i mitt liv? Det första är att jag knarkar med mitt eget barn. Och det andra är att stå som påverkad mamma och anmäla han försvunnen.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis, plattformen som skildrar samhället på gott och ont. Mitt namn är Victor de Almeida och vi är fortfarande tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den 3 maj 2020 var sista gången Sara Sandgren såg sin son Hannes i livet. Den 4 maj, alltså dagen därpå, anmälde hon honom försvunnen. Sedan dess väntar och hoppas hon fortfarande på ett livstecken från honom. Hej.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Min primära fråga blir ju direkt. Mm. Hur mår du idag?
Jag mår ganska bra, tycker jag.
Definitionen på bra för dig. Vad är bra för dig?
Bra för mig är att framförallt är det väl att jag är drogfri, men att jag håller mig flytande, att jag bara fortsätter kampen runt Hannes, men även att ta tillbaka mitt eget liv.
Mm. Grattis till drogfrihet.
Tack.
Vi kommer komma in på varför du nämner ordet drogfrihet. Mm. Och det påtalar ju på att du har haft ett missbruk. Mm. Men jag tänker, min presentation måste vi ändå gå tillbaka till direkt. Mm. Den 3 maj. Mm. Vad hände den dagen?
Jag behöver ta det tillbaka en dag till för att berätta. Det började egentligen med att jag bor en bit utanför Sollefteå. Och min son Hannes ringer till mig och säger, mamma, jag orkar inget mer. Jag packar och åker ner till Sundsvall och möter upp min son som är i jättedåligt skick. Mm. Jag hade packning med mig som vi hade i en gemensam kompisbil. Vi befinner oss då på ett ställe som heter Alnö som ligger en mil utanför Sundsvall. Och den här killen ska åka in och göra en knarkaffär med en kvinna inne i Sundsvall. När han kommer tillbaka till Alna så kom han utan bil. Och direkt så blev det så här, mammas väskor, sa Hannes. Och liksom att ja, vi måste få igen dem. Hannes var inte bara i dåligt skick, han var rädd också. Och ett specifikt namn som han sa då, hela tiden att han var rädd för, han var liksom nojig. Mm. Hannes och jag skiljs åt från den här vännen. och jag åker och hämtar en bil. Då börjar Hannes ha telefonkontakt med den här kvinnan som hade tagit bilen. Frågar vart är mammas väskor. Och hon säger att hon har dumpat de här väskorna i ett område som heter Sidsjö. Som är ett friluftsområde i Sundsvall. Vi åker dit. Han har upprepade gånger kontakt med henne i telefon. Så står han med telefonen. Så säger han så här, mamma nu vet jag vart hon menar. Då är det ett specifikt område i Sidsjö. Vid sidan om en orienteringsstuga.
Mm.
Det jag har fått reda på när jag har luskat i saker. Varför han vet vart det där är. Är därför att han bland annat har eldat upp en bil där. Och det är ett ganska känt område för att gömma droger.
Okay.
Vi börjar gå och leta de här väskorna. Det är ju resväskor. Gå och leta efter den här stigen. Till slut så säger jag till Hannes att man kan inte gå på en stig och leta. De har inte dumpat några resväskor här liksom.
Och, vad menar du? Man kan inte gå på en stig?
Ja, men alltså det är ju typ som en liten promenadstig.
Mm.
Och det liksom att man skulle ha släpa 4-5 resväskor upp efter den här stigen och kasta någonstans liksom.
Mm.
Jag blir ju liksom irriterad på honom. Att liksom, han hade ett sätt att vara så. Jag, liksom, att han var... Det känns som att han inte höll något för mig. Eller liksom att... Ja, sådär. Som att han var full i fan, kan jag säga. Han gick med en och... som att han höll något för mig.
Han visste något du inte visste.
Ja, jag fick den känslan. Så när jag säger till honom, kom igen, nu vänder vi om. Det finns inga väskor här. Då sätter han sig på huk och så knyter han skon och jag tar ett beslut att vända om och gå ner till bilen. Och det är det sista jag ser av Hannes.
Mm. Väskorna?
Mm.
Vad tror du om de här väskorna?
Jag vet vart väskorna var. Det har kommit fram i efterhand att väskorna var i ett förråd hos en man på Storgatan i Sundsvall. Så det har aldrig funnits några väskor i Sidsjö.
Så Hannes förde dig bakom ljuset menar du på?
Antingen Hannes eller någon annan. Min fråga har ju varit hela tiden och det jag har legat på till polisen att ni måste kunna trycka på hon. Varför skulle hon ha oss dit upp för?
Mm.
Och sen eftersom det är ett pågående ärende så är det ju svårt att kommunicera med polisen, man får inga svar.
Mm.
Den här kvinnan, jag gav mig inte så att vi fick ju tag i den här kvinnan.
Och vem är hon?
Nej, det är ju en kvinna som är i missbruk och som... Ja, jag vet inte vart hon befinner sig nu idag, men hon knarkade ju också, alltså med min son.
Och vad hade de för relation?
Ja, hon tyckte väl att hon var väl mycket runt yngre killar och tyckte det var coolt.
Mm.
Och skulle liksom i media framstå, och jag och min bror. Mm. Och när jag fick se en bild på Facebook, de hade lagt ut att min son var där. Blev jag vansinnig för att hon är ju typ i min ålder.
Mm.
Och jag åkte till den här lägenheten och knackade på. Så att du ska inte knarka med min son liksom. Och där, tycker väl inte speciellt bra om varann hon och jag eller?
Mm.
Mm.
Vad hände sen?
Tänkte du upp i Sidsjö?
Ja.
Mm. Jag gick ju till bilen och satt med. Och tänkte att han ska komma snart.
Mm.
Och satt och väntade. Och han kom inte. Så jag flyttade bilen närmare den här stigen. Och började tuta. Och sen tar jag bara ett beslut att jag måste gå och kolla vart han är någonstans.
Hur länge hade du suttit där nere då?
Ja, 2-3 timmar kanske.
Var det ofta så här mellan dig och Hannes att ni kom i någon form av skav?
Nej.
Du förstår vad jag menar
med
skav?
Ja, absolut, liksom. Absolut. Det som är bland det tyngsta jag har gjort i mitt liv, det är att välja att ge min son droger för att jag ska ha koll på vad han får i sig. När jag har varit i mitt missbruk så har jag varit på mitt håll och han har varit på sitt håll. Och vi har ju inte bott i samma kommuner heller, men jag har alltid haft en bra relation med min son. Och ja, men det är lite mammas pojke sådär. Och den stora sorgen är ju att han följer mina fotspår.
Ja, och jag respekterar din sorg otroligt mycket.
Mm.
Och sådär. Men jag tänker att jag vill dyka in i den.
Mm.
Och vi kommer hitta olika aspekter av din sorg.
Mm.
Den kommer byta karaktär under det här samtalet och sådär. Men jag tänker att vi... förlåt mig. Mm. Tack för att du delade med dig. Och tack för att du kom hit framför allt och sådär. Varsågod. Berätta om Hannes.
Vem man är som person.
Rakt upp och ner.
Hannes är beskriven i korta drag så kan jag säga att Hannes är världens roligaste människa. Han är så otroligt rolig. Han är glad. Han brinner för sina vänner. Hans vänner beskriver han alltså som det är den bästa vän man kan ha.
Mm.
Så fort om det är någon vän som behöver han så finns han alltid där. Han har ett otroligt stort hjärta. Han är mjuk och god och det spelar ingen roll. Han har lätt att kramas offentligt. Han värnar mycket om att folk ska må bra.
Hur var han som aktiv? Är som aktiv?
Han har ju alltså en stor drogpersonlighet. Svårt, alltså ta mycket droger. Han har ju främst har han tagit kokain och benzo och sen så har han ju rökt.
Mm.
Jag har ju som sagt, det var sista tiden där som jag var upp i han påverkad.
Mm.
Och det är... Alltså det var ju bara alltså han var så mager, men den här glada killen som alltså som när han är uppe i mig och när vi har haft drogfria perioder och sånt där, han visade mig ett filmklipp när han var påverkad.
Mm.
Och det är något som har etsat sig fast i huvudet på mig, för att det var liksom inte min pojke.
Mm.
Han var alldeles kolsvart i ögonen liksom, och det var inte Hannes.
Mm. Hur var han som barn?
Helt underbar. Han... det finns så roliga minnen. Bland annat när han är jättemotorisk. Började gå tidigt. Sådär, och när han hade trehjuling. Så åkte han ner för en backe. Och i svängarna så la han upp fötterna på styren när han svängde. När han var 3 år så köpte jag en 50 kubikare åt han. Och han älskar att köra cross. Väldigt sådär, tycker om att cykla. Spela innebandy. Var jätteduktig back i innebandy. Jobbet i skolan. Hade han.
Jobbet i skolan. Hur fångades han upp?
Jättedåligt. De lät han sitta med hörlurar bakom en skärm.
Mm.
Mer liksom att peka ut att... Och det blev väl pinsamt för han. Han har ganska kort tålamod med sig själv. Det hade han även som barn också. Liksom, att han kunde komma mycket. Mamma, vad är det för fel i huvudet på mig?
Mm.
Mamma, jag orkar inte med mitt eget huvud.
Mm.
Och senare så fick vi diagnos på han också då.
Som var?
Att han har grov ADHD.
Mm. Så det händer mycket.
Ja.
Mycket tankar.
Mm.
Ibland går de för
ja.
Känslorna.
Mm.
Hur kom han till?
På en anstalt kom han till.
Mm.
Vi bestämde ganska fort att vi ska vara drogfri och vi ska behålla det här barnet.
Hur länge hade ni drogat då?
Ja, alltså jag började ju aktivt missbruka som 15-åring. Amfetamin då. Sen när jag träffade Hannes pappa, Marcus, så... Men vi drogade inte så länge tillsammans. Och så åkte han in. Och ja, då blev vi drogfri. Och jag hade ett fängelsestraff då som jag överklagade. Och så fick jag en kontraktsvård. Så jag hade ju liksom jag var ju drogfri när jag blev gravid. Och då var det lätt till beslutet att vi behålla.
Mm.
Eller vi visste ju inte att det var en hand då.
Mm. Okej. Okay.
Mm.
Så om vi säger att du hade varit missbrukare i mer än 10 år.
Mm.
Eller hur? Typ 15.
Ja.
Någonstans där.
Mm. Ja. Usch, vad gammal det lät.
Ja. Det är sånt man får ta med sin Gud.
Mm.
Vi alla där.
Mm.
Och så får du ett barn.
Mm.
Och hamnar i en relation.
Mm.
Familjekonstellation. Hur funkar den efter Hannes födelse?
När Hannes föddes så blev jag helt uppslukad av att vara mamma.
Mm.
Hans pappa var ju med och startade upp kris i Sundsvall. Så att vi blev ganska fort att vi hittade ju liksom någonting i att vara drogfri.
Mm.
Sådär. Men jag försvann ju någonstans i mammarollen. Alltså... Jag var så uppslukad av det här lilla barnet och få liksom bli någon slags det här normala liksom. Jag gick på kyrkis och det var babysång och börja träffa andra mammor och sådana där saker.
Och sen så kommer vardagen in. Alltså,
mm.
Jag vet inte, som terapeut och som själv... har den här historiken kring missbruk och jaget och missbruket och allt det här, så vet vi ju att en mamma blir ju, en kvinna har ju väldigt lätt för att bara släppa allt så fort hon blir mamma. Instinkten kommer över, sluta röka, umgås med normala människor, uppslukas som du säger i mammarollen. Men sen växer barnet upp och så blir det någon form av normal tillvaro där den här barnet behöver inte dig lika mycket. Ja, men precis.
Mm.
Och då faller man tillbaka.
Mm.
Hur lång tid tog det för dig innan du föll tillbaka in i missbruk?
14 år.
14 år. Så Hannes fick en mamma i 14 år.
Mm.
Missförstå mig rätt nu när jag säger mamma.
Mm.
För det är fortfarande en mamma efter, men en drogfri mamma.
Mm. Exakt.
Intressant.
Mm.
För då kommer vi också in på ditt medberoende.
Mm.
Jag vet att jag är inne och grottar nu.
Mm.
Hur pass starkt medberoende hade du i början? Innan du klev på? Förstår du min fråga? För då tänker vi, en pojke som är i en dysfunktionell tillvaro. Mm. Som barn, jobbigt i skolan. Mm. Det är massa signaler. Mm. Hur pass mycket av medberoende, Sara, finns det i hans liv innan du kliver på?
Mycket.
Mm, berätta.
Jättemycket. Mm. Jag hittade ju hela tiden förklaringar, töllade hans gränser i hans sätt och sådär. Och jag kan ju även se mitt medberoende i att en dag när jag gick hem från skolan och så var det några äldre barn som hade kastat någon isklump i öga på han.
Mm.
Jag och hans pappa separerade ju när Hannes var liten. Så Hannes var ju mest mig hans första 6 år. Men det här, då gick han i 3:an, tror jag. 4:an tror jag han gick i och hade fått en isklump i öga. Och jag går till den här äldre pojkens pappa liksom, och sliter bara upp dörren liksom, och river ut dem. Och, ja, istället för att ta det kanske rätta vägen så då.
Gamla Sara Kristan. Mm.
Ja, men och sen det som hörde till också, att under de här 14 åren, Du sa en sak som du slog huvudet på spiken, och det är att när jag blev mamma, jag slutade gå på möten i självhjälpsgrupp. Jag skulle liksom bara bli en Svensson.
Mm.
Och jag blev ju ganska fort accepterad av samhället som mamma. Jag fick liksom börja jobba, allt det där, liksom tog körkort.
Mm.
Ja, jag är jättemedberoende till min son.
Ja, för att om jag tittar tillbaka lite grann i det du sa tidigare, jag tänkte att jag skulle återkomma till det. Era missbrukshistorik går ju tillsammans på... Jag tror att en väldigt jobbig sak för föräldrar som är missbrukare är att missbruka tillsammans med sitt barn. Och därav det blir liksom det där medberoende, det där kontrollbehovet och den här förtvivlan och maktlösheten i sitt eget missbruk som också går in över sitt barn.
Mm.
Alltså, så då blir det ju att du har ju två drogpersonligheter att ta tag i här, uppenbarligen.
Mm.
Därför när du säger så här att wow, det är jätteviktigt för mig att se till så att han får bra grejer.
Mm.
Så att det är du som liksom ger honom grejerna.
Mm.
Definitionen av medberoende brukar jag säga är ju skillnaden på medberoende och medkänsla.
Mm.
För att det är en fin sak det här att bli arg, att sin son blir utsatt för av andra barn, det här med hans ögon och sådär. Men definitionen och skillnaden på medberoende och medkänsla är att när man är medberoende så vill man att en person ska ha det bra för sin egen skull.
Mm.
När man har medkänsla så vill man att personen ska ha det bra för sin egen skull.
Mm.
Förstår du lite
grann? Mm, absolut.
Ett knarkande tillsammans, hur var det?
Om jag skulle förklara det för en vanlig människa så tror jag inte att det går att beskriva den smärtan och det vidriga i att vara påverkad tillsammans med sitt barn. Jag blev ju jättesjuk i mina beteenden. Jag blev ju manisk i att han skulle typ äta, dricka.
Mm.
Men att inte kunna ta reda på att jag vill att mitt barn ska bli drogfri.
Mm.
Jag vill inte mitt barn det här. Alltså det vill ju ingen förälder vill ju, tror jag i alla fall.
Mm.
Att sitt barn ska ta droger och förstöra sitt liv. Och från att vara den där drogfria mamman till att sitta och mamma, jag behöver få en dos.
Mm.
Och säga bara att nej, men du får ta, men jag kan inte titta när du tar.
Mm.
Ja, nej, jag vet inte. Tankarna är alltid det här att vad är det hemskaste som har hänt i mitt liv. Det första är att jag knarkar med mitt eget barn. Och det andra är att stå som påverkad mamma och anmäla han försvunnen. Men jag tvekade ju aldrig på att anmäla han försvunnen, men
det tog ett tyngd.
Mm. Precis på klockslaget.
Ja. Vad fick du att vänta? Nu säger inte jag att tyngd är väldigt lång tid. Han var ju givetvis vuxen och så. Men vad fick du att liksom vänta? Vad är det som...
Jag hade kontakt med polisen innan.
Yes.
Och de sa att du måste vänta 24 timmar och anmäla han försvunnen.
Det är så det funkar.
Mm.
Okej. Okay. Visste inte jag.
Så att då mötte jag upp polisen uppe i Sidsjö.
Mm.
Gjorde jag. Två poliser.
Okej. Okay. Bemötande. Vad fick du för bemötande? För givetvis var du väl ganska sliten?
Sliten. Känd av polisen.
Mm.
Jag hade blivit tagen av ena polisen en vecka innan på en olovlig körning. Få sätta mig i baksäte och de kör upp längs den här stigen. Jag tycker att de stressar. Jag känner att jag måste bara märka ut det här området nu där han sitter på huk.
Mm. Mm. Hittar du dit exakt?
Inte då.
Nej. Vad kan det ha berott på? Doseringsfråga?
Ja, doseringsfråga och stressen tror jag. Mm. Och framförallt kände mig så smutsig just då. Och paniken stod mig i halsen. Alltså, ja men jag kände bara, det här hände inte.
Jag förstår. Kände du ifrågasatt som mamma?
Nej.
Skönt.
Mm, men däremot så var det ju liksom som att de inte kanske tog mig riktigt på allvar först.
Okej, så mer ifrågasatt som människa?
Ja, ja. Mm.
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Vad hände sen?
Ja, det som hände sen är ju att jag kontaktade och mejlade in bilder på Hannes efter 48 timmar till Missing People. Och anmälan försvunnen hos Missing People också. Där måste man vänta 48 timmar.
Mm.
Mm.
Hur går den här processen till då?
Ja, först så får jag då min anmälan.
Mm.
De börjar ju jobba med polisen. Jag tilldelas en kontaktperson. Missing People är ju helt fantastiska. De berättar direkt att vi har ett journummer. Hit kan du ringa dygnet runt. Och då har de, då är man alltid garanterad att om en timme ringer. De har en timme på sig till en kontaktperson då ska ringa upp.
Mm.
Jag fick en kontaktperson som heter Sara.
Mm.
Som är jättesvår att prata om, för hon betyder så mycket för mig.
Tänker du nu?
Nej, men hon dömde aldrig mig. Jag var helt rak och öppen och ärlig med henne. Att, nej, men alltså, jag bara knarka. Och jag tänker inte kliva av drogerna nu. Jag måste leta Hannes, jag måste ha hemman. Och hon dömde aldrig mig i det där. Hon pratade med mig och... Ja, hon såg verkligen en mamma som hade panik efter sitt barn.
För jag tänker ju så här. Att missbruka samtidigt som man är i den här förtvivlan.
Mm.
Och i det här sökandet. Mm. Hur höll du ihop din vardag?
Nej, det var helt kaos. Jag tog ju beslut att åka ner då till Stockholm. Jag pendlade ju mycket. Det är ju, sådär. Och ja, men... drog iväg massa droger så jag fick pengar.
Mm.
Där så kom jag på att jag behöver sprida det här. Så jag satt och åkte runt på tågen. Och jag gick bara in på tågen och så sa min son är försvunnen, jag ska åka gratis. Åkte runt till alla möjliga kommuner. Jag tror jag var i 11 städer, delade 3000 lappar.
Mm.
In på kommuner, jag var i Nora kommun. Någon liten by utanför Örebro tror jag. Och fått kopiera upp dem där. Men vad frågade du? Jag tappade frågan.
Nej, precis det du svarade på.
Aha.
Hela liksom hur... Du
kunde... Ja, men där började det här vansinnet. Jag gjorde ju kartläggningar liksom. Jag var manisk på Facebook och kolla alla hans vänner. Vem som kände vem.
Och vem kände vem?
Nej, men liksom så här, vilka känner han? Någon måste ju kunna säga veta. Och framförallt den här killen då, som han sa till mig att han var rädd för.
Det var honom jag tänkte få.
Ja, han har jag letat med ljus och lykta.
Mm. Vad heter den killen?
Han heter Michel.
Okej, om vi tittar lite på Michel då, tänker vi. Vad är hans historik?
Inte en aning med Michelle.
Har Michelle ens existerat, tror du?
Michelle existerar.
Okej. Okay.
Ja.
Förstår du min fråga lite grann?
Ja. Men ja, jag förstår vad du menar. Ja. Men,
för nu är jag lite grann inne på Hannes. Vi håller på att tippa över lite grann på Hannes agenda. Och det här du tycker att du känner dig liksom upplurad uppe. Mm. Alltså jag vet inte varför jag har fått en bild av att det här liksom är ett skogsbrun med en liten kulle upp på. Mm. Men jag vet inte, jag kan ha helt fel.
Det är en liten kulle och så är det ett kalhygge på ena sidan. Sen är det lite skog, sen är det hus. Mm. Så att det känns ju som att han inte... Och sen en annan sak med Hannes, det är att Hannes är lat. Han är jättebekväm. Mm. Så att...
Vad innebär?
Att han... Det var ju liksom, han traskar väl inte jättemycket i onödan.
Okej. Men då blir det också... Mm. Då finns det ju faktorer här som talar för att eventuellt han skulle kunna ha någon annan som iscensätter hela den här grejen. Och att hans agenda är det som du uttrycker, att han lurar upp dig dit. För att sen ha den här ge dig den här känslan av att han har en hemlighet och sådär. Jag vet inte, det här är bara vad vi tror. Mm. Eller vad jag undrar, hur du tänker, vad du tror. Att vad hade hänt om... Vad tror du hade hänt om du inte hade bestämt dig för att gå därifrån? Förstår du? Det liksom att jag kan inte skona här. För det kändes som att du tröttnade på honom.
Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag ju. Jag blev irriterad. Ja. Det där... Sen vi bestämde att jag skulle komma hit så har ju den här händelsen varit... Alltså jag lever ju med den 24-7. Ja, men det blir ju extra liksom när jag ska sitta här och gå igenom det här med dig. Och jag har tänkt så här mycket. Om inte jag har vänt om, vad har hänt då?
Jag förstår och jag är inte ute efter att skuldbelägga dig på något sätt.
Nej, jag vet.
Missförstår mig rätt. Det jag tänker att jag vill också så här börja fantisera på det lite grann. Det är därför. Och återigen, jag beklagar. Jag ska inte säga förlust i den termen att han liksom inte existerar längre i världen. Utan, ja men en förlust, det är ju en förlust.
Ja, det är
en sorg. Mm. Det är en förlust av ditt barn. Mm. Ditt barn har inte du sett på 2,5-3 år snart. Om ett par månader.
Mm.
Så jag tänker så här. Vad tror du hade hänt om du liksom inte hade gått ner? Alltså, utifrån så som du känner Hannes. Du säger han är lat. Och, men han känns ju lite pillimarisk. Han känns ju lite halvlurig. Och ganska rutinerad då i sitt missbruk.
Mm.
Och du sa ju också att hans missbrukspersonlighet är väldigt stor. Den definitionen, det är inte många som lägger den. Man brukar säga stark. Han är en stark missbrukspersonlighet som har en egen drivkraft, en egen vilja. Men att säga att den är stor så innebär att den är väldigt total i hans identitet.
Mm. Han är otroligt driftig.
Mm.
Slipad.
Var tror du att han är?
Jag tror och ber till Gud att han står upp och att han håller sig borta av fri vilja för att det är så mycket saker som är så konstiga runt om i allting. Och det som jag vet i mitt hjärta det är att om Hannes behöver skydda mig och de runt om sig, alltså så, då gör han det.
För då kommer vi lite grann in på hur var Hannes sista tid?
Hannes sista tid,
det som du har koll på,
kokain, benzo, vapen och till 99,5% nätverk.
Okej. Så det kan finnas en tanke kring avhopparverksamhet i det här. Kan det finnas det?
Mm.
För det skulle ju så fall vara ganska... vad ska man säga? Någonting gott i det onda.
Mm.
Så här. Hans eget sätt att förhålla sig till dig som mamma, hur var det? Förstår du min fråga?
Mm.
Hur värnade han om dig?
Att jag inte skulle veta så mycket, att skydda mig. Ja.
Och då att inte höra av sig till dig
under
så här lång tid.
Ja. Då tänker jag så här, undra på vilket vis han kontaktar mig. Är det någonting jag missar? Jag kan ju sitta ibland och söka igenom olika plattformar på media. Med personer som skyddar ansiktet sitt med, ja men du vet, mask, ja, sådana där saker. Titta jättemycket på killar i samma ålder, deras kroppshållning, händer och ja, sådana saker. Det är ju även alltså hans Snapchat har ju varit aktiv efter han försvann. Alltså bara nu för några månader sedan.
Okej. Vad sades det där?
Nej, det som har hänt är att två av hans vänner har skickat meddelanden till han och han har öppnat meddelanden. Eller hans Snapchat har ju öppnat meddelandet.
Så att någon har pratat med honom?
Han har läst det som är skrivet. Ja, men om man tänker ändå då, att det måste ju gå en signal till en mast. Alltså.
Ja, precis. Vad säger polisen om det?
Det är jättesvårt att samarbeta med polisen. Då, det här är ju det som har varit... man kastas hit och dit. Det har varit jättemycket... Jag har gett dem så mycket information. Så att jag kan i princip ha stått med en pistol mot mitt eget huvud. Förstår du vad jag menar? Och allting är bara handfallet ändå. Eller att liksom jag får något likgiltigt tillbaka. Första gången jag tog kontakt och sa att han är snabb på att vara aktiv. Så blir det liksom så här, jaha. Nu är det andra gången. Och då den polisen som ska ha hand om det här nu, då är han på sportlov. Och som mamma i det är det ganska frustrerande.
Din egen familj? Egen. Din och Hannes familj, givetvis. Hur har den här sorgen påverkat dem?
Det är väl lika fruktansvärt för allihopa. Men däremot så väljer vi att göra på olika vis. Jag har mitt vis att driva och vi pratar inte egentligen om det.
Ni gör inte det?
Nej, kan väl inte påstå att vi har.
Nej. Hur känns det?
Det är sorg för att det är mitt barn och jag har ett behov av att prata om han. Samtidigt så förstår jag, alltså jag har en förståelse att vi är på våra vis. Men jag har så många andra som jag kan göra det här med. Så att jag känner bara en acceptans att vi gör det här på våra vis.
Det är ett nödvändigt ont.
Ja, precis. Så är det.
Ja. Men du, Sara. I det här blev du också drogfri. Hur länge var du aktiv innan du valde att bli drogfri i det här sökandet? Nu vet ju jag din tid, så att jag vet ju på ett ungefär. Men låt mig omformulera den dumma frågan. I att hur gick den processen till? Alltså hur...
När,
återtagandet av ditt liv?
Ja, efter Hannes hade försvunnit så hade jag ett straff att avtjäna. Vägrade ställa in mig för jag skulle leta mitt barn. Så jag var lyst i 4-5 månader. Avtjänade det där straffet på Ystad. Klebbade rakt ut igen. Fortsatte det här vansinne. Men jag var så trasig då. Och jag orkade inte. Så jag stod här nere i Stockholm. Och hade ett samtal med min syrra. Och hon sa ju bara att... Gör det som krävs, bara du står upp. Och jag proppade mig full med droger. Och så fullproppad med droger och ingenting funkar. Jag bara, det är nu det är dags. Och då kände jag liksom att det funkar inte längre. Upp till Sundsvall igen. Och ja, men jag bara gav upp. Kasta drogerna i Sundsvallsfjärden.
Det är stort.
Ja. Bröt upp en bil. Där hittade jag en matta. Och jag visste att det fanns en toalett vid ett gravkapell som var öppen.
Mm.
Så jag gick dit, la ut den där mattan och bara, allt kommer ordna sig. Allt annat är bättre än det här.
Mm.
Men då fick jag ju, alltså jag är ju en person som har kostat samhället fruktansvärt mycket pengar. Så var jag ju inte villig att kliva i och betala för någon behandling eller någonting. Jag åkte upp till avgiftningen och de ville inte heller ha mig. Så finns det något som heter Vardagskyrkan i Sundsvall som delar ut mat till hemlösa varje fredag.
Mm.
Så jag gick ner på stan och så mötte jag dem. Och ja, Kristina där i Vardagskyrkan, hon sa det, nu ringer vi till kris. Då så sa de på kris att ja, men vi tar emot dig. Så jag lämnade ett urinprov. Självklart så var jag inte drogfri, det hade inte gått i kroppen. Så då upp till frivården och då ringde jag till min syster och sa det var, alltså jag är inte ren på stickan. Men kan jag få bo hos dig där, för jag får komma in på kris när jag är ren. Bodde hos min syster och tisdagen därefter då pinkade jag rent. Och sen dess har jag varit drogfri.
Vilken grej.
Mm.
Grattis.
Tack.
Hur tog du det vidare då? Alltså för nu är du här idag.
Mm.
Hur ser din vardag ut?
Min vardag idag. Jag går i skolan.
Mm.
Läser på distans. Jag har egen lägenhet.
Mm.
Jag håller på att utbilda mig. Och jag har världens finaste hund. Och ja, jag har ju ett annat mål också. Det är att få återförenas med mina två döttrar.
Mm. Berätta om dem.
De är 16 och 12 år. Jag har inte träffat dem på 7 år.
Mm.
Jag börjar kunna få ha lite kontakt med deras pappa, att vi smsar och sådär. Jag förstår att han... Förstå att han är rädd.
Mm. Han har inget av det här.
Det är en vanlig människa som har en ny familj. De har sin familj, ja.
Så du har, honom har du ju träffat i någon lucka av drogfrihet här. Okej. Okay. Mm. Ja,
under den, de där 14 åren. Jag var drogfri.
Ja. Så Hannes har ju syskon som han uppenbarligen också känner väldigt väl.
Mm.
Hur... Har du pratat med dina barn? Du har inte träffat dem, det hör jag, men inte pratat.
Jag träffade min 16-åring, en snabbis, på en affär i stan.
Sprang ni på varandra?
Ja, jag stod i kassan och så stod hon där. Och sa, ja men vid utgången. Och ja, men jag frågade hon om hon ville heja och sådär. Och frågade om hon ville krama mig.
Mm. Hur känns det?
Ja, alltså hon... Hon är så himla fin.
Mm.
Är hon och att liksom kunna få stå och krama hon och säga förlåt.
Mm.
Men förlåt är liksom bara... Ja. Och hennes lilla syster, jag har ju sett henne också. Men då stod jag bara på... ja, men att de fick stå och titta på mig. Jag ville liksom inte tränga mig på det. Så att stod och titta på mig. Min 12-åring är ju väldigt lik Hannes. Ja.
Mm. Och den här smärtan är ju stark.
Mm. Men det är mycket kraft i den.
Ja, jag hörde. Tack för att du delar med dig.
Mm.
Tack för att du är stark.
Mm.
Och så. Myndigheterna runt omkring. Hur hanterar man det där?
Katastrof. Katastrof. Är det?
Känner du att du liksom är en stigmatiserad person på grund av ditt missbruk och på grund av den mamman man anser att du har varit och sådär. Är det det som är själva grejen kring Hannes, eller känns det som det är någonting annat? Förstår du min följdfråga här?
Ja. Från början när Hannes försvann och jag kände att det går inte att samarbeta med polisen. Ena kvinnan som var, du vet, jag fick ta med en präst och gå in på polisstation för att få fram henne. För att jag behöver prata med dig, jag är hans mamma. Vad är det som hände? Ja. Jag pumpar dig med information. Och det är liksom, vad är det som hände? Ja, det är en pågående utredning. Det är en pågående utredning. Ja. Det var samma sak fyndet de gjorde på hans jacka i en telefon. Mm. Som de hittade i Silsjöområdet.
Okej.
Okay. Mm. Det fick inte vi anhöriga reda på, utan det dumpades bara i tidningen.
Okej, okay, berätta om den.
Det var ju när jag fortfarande var aktiv och i tidningen så står det att orienterare har hittat i dålig terräng de här kläderna. Polisen gick ut från början med att de misstänkte människorov. Ja, han hade två telefoner med sig och det är en telefon som är hittad.
Mm. Ger inte det här en annan känsla utgången för dig?
Jo.
Varför?
Jag tycker det är saker som är väldigt konstigt. För det första, varför lät man... Missing People fick inte gå ut och leta. Man anmälde en 19-årig människa försvunnen. Då tycker man ju att man ska slå i alla klockor som går. Mm. Liksom, du vet, hela Sverige ska skaka. Inte ett spår. Mm. Inte ett spår efter. De får vänta nästan 2 veckor innan de får gå ut och leta. Det här området där man har hittat jackan, telefonen, en sippåse och ett kvitto. Så är det en sökradie så här på 4 kilometer man har gjort utåt.
Mm.
Inte ett spår. Varför bytte han simkort i min telefon?
Mm. Ja, precis. Mm. Och det ger dig den starka tron om att han liksom inte är självmant.
Ja.
Eller eventuellt kan vara en avhopparverksamhet. Men när det gäller avhopparverksamhet, är inte polisen medveten om det? Är det inte någonting som polisen får reda på? Vet du hur det funkar?
När han hade varit försvunnen i lite mer än 3 veckor flyttas ärendet till Rio. Vet du vad det är?
Mm.
De ligger ovanpå Säpo.
Mm.
Jag fick tag i en åklagare en söndag, så sa hon bara så här till mig: du ska vara så himla glad att jag pratar med dig i telefon. Då sa jag till henne att jag skiter fullständigt i vem du är. Jag har ingen arbetstid, min son är borta. Jag skiter om du slutar jobba 4 eller om det är söndag.
Var det bara arbetstid hon menade? Eller vad?
Nej, men det var ju mer bara att jag skulle vara tacksam att jag fick prata med Rio. Sen sa hon bara: jag kan absolut inte prata med dig i telefon. Jag kan absolut inte prata med dig i telefon, sa hon, och slå hon på. Och jag tycker att Sundsvallspolisen säger att det är mycket insatser, och det är i och för sig från början där. Men inte ett spår, inte någonting liksom. Ja, jag har svårt att tänka mig att han är i Sidsjö med tanke på det sakarbetet som är där, framförallt av Missing People.
Mm. Fast tiden har gått.
Mm. Tiden har gått.
Så.
Och ju längre tiden går, ju värre blir det.
Ja, jag tänkte också. Att orka gå vidare i vardagen.
Mm. Jag har ju mina ljusglimtar där jag hämtar kraft. Efter Hannes försvann så i Norrland så bröt ju en våldsspiral ut ganska kraftigt. Det ökade ju massivt med skjutningar. Det blev förgreningar, alltså man uppdagar de här förgreningarna i nätverken. Och jag kände bara att jag upplevde att det är så tyst runt min sons försvinnande. Och jag kände bara att jag tänker inte ge mig. Och jag går med full kraft. Då startade jag vet inte, stå upp för Hannes. Men inte bara för hans skull.
Mm.
Utan någonstans kände jag att ingen annan ska behöva gå igenom eller uppleva något sånt här. Och kan vi rädda en enda unge så är det värt allt.
Och manifestationen då? Som stod för Hannes. Hur går det till och hur ser det ut? När är det?
23 augusti är i år.
Så du har haft det 2 gånger?
Mm.
Och innehållet är?
I år så... Alltså det har blivit typ som så här olika sektioner. Eller vad säger. Första året då var det mer att jag stod upp för att ingen kan ta ifrån mig min kärlek till mitt barn. Det har varit hemska anklagelser om att jag ska döda mitt eget barn. Att det ska vara knarkskulder, att jag har lurat upp han i skogen.
Är det ryktet som går bland liksom kriminella och missbrukare eller är det som sägs i allmänheten?
Nej,
det är ju 2 olika saker.
Ja, nej, men det är främst bland missbrukarna och personer som sitter på Flashback.
Ja, men okej. Det är Flashback är ju...
Ja, det är ju fantastiskt. Jag har hoppat över och läst det.
Mm.
Sen, tyvärr så är det ju folk som har varit nära mig också som har hängt ut med.
Mm.
Och folk som känner mig och folk som känner Hannes vet att jag aldrig skulle skada han. Mer än jag skadar han och droga med han.
Mm.
Alltså, det finns inte i min värld.
Mm.
Men då fokuserade jag på Missing People och hans försvinnande. Mm. Förra året, då tog vi in, eftersom det var våldsvåg, då tog vi in också mammor som representerade deras pojkar har blivit mördad. Och hade en kille, en ung kille på scen som fick också sprida hopp. I år fokuserar vi mycket på självklart Hannes insamling till Missing People.
Mm.
Men vart kan ungdomar ta vägen om det går till helskotta?
Mm.
Vart finns det hjälp att få?
Mm.
Så det är någon behandlingshem som kommer. Sådär. Jag har även det här året någon kille på scen som kommer att prata som har varit mycket i läktarvåld, fotbollsvåld och har brytet. Och så kommer vi ha musik.
Hur tar folk kontakt med dig och din organisation och hur stöttar man den?
Alltså det är ju ideellt det här.
Mm.
Det är ju bara liksom att har man en grundkänsla att man vill sprida ett bra budskap och sprida hopp.
Mm.
Så är det ju alltså bara ofta att ta kontakt med mig på Facebook.
Mm.
Nu har jag ju fått mer föreningar och sånt som samarbetar.
Mm.
Ja.
Mm.
Okay. Folk som sponsrar.
Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Det var en fin stund. Och beklagar din förlust ännu en gång.
Mm.
Och hoppas på det bästa naturligtvis. Men jag tänker att jag avslutar med en fråga.
Mm.
Vad värderar du som högt? Men som du anser att gemene man inte värderar högt?
Människors värde. Mm.
Klart och tydligt.
Mm.
Tack för att du kom.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.